From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästadömets allmänna möte under den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. För musiken under mötet står en kör av melkisediska prästadömet från stavar i West Valley City och Magna, Utah. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brethren, we welcome you.
Bröder, vi välkomnar er till prästadömets allmänna möte under den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Det här mötet sänds till prästadömsbärare på många platser runt om världen. För musiken under mötet står en melkisediska prästadömets kör från stavar i West Valley City och Magna, Utah, under ledning av Kenny Weiser med Richard Elliott vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga Gån Israels äldste. Inledningsbön får vi sedan av äldste Paul B. Pieper i det 70:s kvorum.
Come join now.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi böjer våra huvuden ikväll.
To learn how to be better brothers to each other in our
service. För att lära av dina tjänare hur vi kan vara bättre bröder till varandra. Vi vet att du ska välsigna också dina döttrar som vi har förmånen att tjäna tillsammans med och kanske ha i våra egna familjer. Vi är tacksamma för att komma hit och bli undervisade vid deras fötter som är utsedda att hålla inne och ha nycklarna i dessa sista dagar. Att undervisas om denna heliga ordens lära, din sons orden. Och vi ber om din ande, att den ska vara med oss. Att vi kan lära, att vi kan få undervisning, att de ska, som ska tala och undervisa oss ska vara välsignade och inspirerade så att vi kan bli det du vill att vi ska bli. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with love at home.
Kören sjunger nu för oss Frid och glädje finns på jord. Efter sången får vi höra från äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar äldste LeGrand R. Curtis Jr. i de 70:s kvorum.
Thank you. Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Tack bröder för den vackra, vackra salmen. För inte länge sedan kom en ensamstående syster, låt oss kalla henne Molly, kom hem från arbetet och såg att 5 centimeter djupt vatten täckte hela källargolvet. Hon insåg genast att hennes grannar, som hon delade avlopp med, måste ha tvättat och badat extra mycket den dagen, eftersom all spillvatten kommit upp hos henne. Hon ringde och bad en vän om hjälp och de började ösa och torka upp allt vatten. Då ringde det på dörren. Hennes vän utropade: "Det är dina hemlärare." Molly skrattade. "Det är sista dagen i månaden," svarade hon. "Men det är definitivt inte mina hemlärare. Barfota, med våta byxor, håret slarvigt uppsatt och med moderiktiga latexhandskar på händerna gick Molly fram till dörren. Men hennes överraskande utseende kunde inte jämföras med den överraskande synen hon mötte. Det var hennes hemlärare. "Jag tappade fullständigt hakan," berättade hon senare. "Det var ett hemlärarmirakel. Sådana som bröderna berättar om under generalkonferenser." Hon fortsatte: "Men just när jag försökte bestämma mig för om jag skulle pussa dem eller ge dem en mopp, sa de: 'Och Molly, vi ber om ursäkt. Vi ser att du är upptagen. Vi vill inte störa, så vi kommer tillbaka en annan gång.' Och så var de borta." "Vem var det?" ropade hennes vän från källaren. "Jag ville säga, jag inte var det de 3 nefiterna, erkände Molly. "Men jag behärskade mig och sa mycket lugnt: 'Det var mina hemlärare, men de tyckte inte att det var rätt tidpunkt att delge sitt budskap.'" Bröder, låt oss kortfattat se på den prästerens plikt som har beskrivits som kyrkans primära källa när det gäller hjälp till dess enskilda och familjer. Hela skogar har offrats i tillverkning av papper för att organisera och omorganisera den. Tusentals pep-talks har hållits för att försöka uppmuntra till den. Säkerligen kan inte ens den bästa psykiatriker i världen lätta på alla skuldkänslor som ämnet har orsakat. Ändå kämpar vi fortfarande med att uppnå en något sånär acceptabel standard i vårt utförande av Herrens befallning att alltid vaka över kyrkan genom prästerrummets hemundervisning. En del av den utmaning vi möter är kyrkans föränderliga demografi. Eftersom våra medlemmar idag är spridda över drygt 30 000 församlingar och grenar i 188 länder och territorier, är det en mycket större utmaning att besöka våra bröder och systrar än i kyrkans tidigare dagar, när granne undervisade granne i något som kan kallas för kvartersundervisning. Vidare är det så att i många enheter i kyrkan finns ett begränsat antal prästerumsbärare tillgängliga att utföra hemundervisning, så att de som gör det får upp till 18-20 familjer eller fler att ta hand om. Det kan också vara fråga om långa sträckor att resa, höga kostnader och dålig tillgång på transportmedel, långa arbetsdagar och veckor. För att inte tala om kulturella restriktioner mot oplanerade hembesök och säkerhetsrisker som föreligger i många av världens områden. Ja, ni förstår hur komplext problemet är. Bröder, i det bästa av världar, där omständigheter så tillåter, är ett månatligt besök i varje hem fortfarande idealet som kyrkan ska sträva efter. Men när vi vet att det på många platser i världen inte är möjligt att uppnå ett sådant ideal och att vi får dessa bröder att känna sig misslyckade När vi ber dem att göra det som inte på ett realistiskt sätt kan uppnås, skrev första presidentskapet till kyrkans prästerömsledare i december 2001 följande inspirerade, nyttiga råd. Det finns vissa platser i kyrkan, skrev de, där hemundervisning i varje hem, varje månad, kanske inte kan göras på grund av otillräckligt antal aktiva prästerumsbröder och olika andra lokala svårigheter. Under sådana förhållanden bör ledarna göra sitt bästa i att använda de resurser de har för att vaka över och stärka varje medlem. Bröder, om jag i min församling eller gren står inför sådana svåra omständigheter, skulle min kamrat i Aronska prästerömmet och jag tillämpa första presidentskapets råd, vilket numera finns i handboken, på följande sätt. Först skulle vi, oavsett hur många månader det tog att åstadkomma det, följa befallningen i skrifterna att besöka varje medlems hem. Genom att upprätta ett schema över hur vi kan besöka dessa hem så snart det är praktiskt möjligt. I det schemat skulle vi prioritera vår tid och antal besök till de som behöver oss mest. Undersökare som missionärerna undervisar, nyligen döpta medlemmar, de som är sjuka, de ensamma, de mindre aktiva, ensamstående med barn i hemmet och så vidare. Medan vi följde schemat för att besöka alla hem, vilket kan ta månader att genomföra, skulle vi hålla annat slags kontakt med personerna och familjerna på vår lista genom de verktyg Herren har gett oss. Säkerligen skulle vi träffa våra familjer i kyrkan och, som skriften säger, tala med varandra om deras själars välfärd. Dessutom skulle vi ringa, mejla och smsa dem och till och med skicka en hälsning på ett av de många verktygen på sociala medier som vi har tillgång till. För att se till att vi möter särskilda behov kan vi skicka ett citat från skrifterna eller en rad från ett generalkonferenstal eller ett Mormon message som finns bland allt material på lds.org. För att citera första presidentskapet, vi skulle göra vårt bästa i våra omständigheter med de resurser vi har. Bröder, det jag vädjar till er ikväll är att ni lyfter er vision av hemundervisningen. Jag ber er att på nya och bättre sätt se er själva som sändebud från Herren till hans barn. Det innebär att ni lämnar bakom er traditionen av en frenetisk moseliknande insats i sista dagen i månaden. När ni ger ett evangeliebudskap från kyrkans tidningar som familjer redan har läst. Vi hoppas att ni istället etablerar en epok av genuin evangelieinriktad omsorg om medlemmarna. Att ni vakar över och tar hand om varandra. Att ni möter andliga och timliga behov på det sätt som behövs. När det gäller vad som räknas som hemundervisning så räknas allt gott ni gör. Så rapportera allt. Ja, den rapport som betyder mest är hur ni har välsignat och tagit hand om dem ni har ansvar för. Vilket har så gott som inget att göra med en viss kalenderdag eller en viss plats. Det som betyder något är att ni älskar människorna och uppfyller budet att alltid vaka över kyrkan. Den 30 maj förra året körde min vän Troy Russell sakta pickuppen ut från garaget för att donera saker till Desert Industries. Han kände hur bakdäcket körde över ett gupp. Han trodde att något hade fallit ur pickuppen, Men när han steg ur bilen såg han sin kära 9-åriga son Austin ligga med ansiktet nedåt på asfalten. Skriken, prästerdöms välsignelsen, ambulanspersonalen och sjukhuspersonalen var i det här fallet till ingen nytta. Austin hade lämnat den. Troy kunde varken sova eller finna frid och var otröstlig. Han sa att det var mer än han kunde uthärda och att han inte kunde leva med det. Men denna plågsamma klyfta bryggades av 3 återlösande krafter. För det första, kärleken och en trösterik ande från vår fader i himlen. En närvaro som förmedlades genom den heliga anden och som tröstade Troy. Som undervisade honom kärleksfullt och viskade att Gud vet allt om att förlora en vacker och fullkomlig son. För det andra, hans fru Deidre, som kramade om Troy, älskade honom och påminde honom om att hon också hade förlorat sin son och var fast besluten att inte förlora sin man också. Den tredje i den här berättelsen är John Manning, en extraordinär hemlärare. Jag vet inte hur ofta John och hans yngre kamrat besökte familjen Russell. Inte heller vad deras budskap var när de kom dit. Eller hur de rapporterade det de gjorde. Det jag vet är att i våras sträckte sig broder Manning ner och lyfte upp Troy Russell från uppfartens tragedi som om han hade lyft upp den lille Austin. Som den hemlärare eller väktare eller bror i evangeliet som han skulle vara tog John helt enkelt på sig prästadöms ansvaret och omvårdnaden av Troy Russell. Han började genom att säga: Troy, Austin vill att du kommer på fötter igen och att du kommer tillbaka till basketen. Så jag hämtar upp dig här varje morgon 4:15. Var klar, för jag vill inte behöva komma in och hämta dig och jag vet att Deidre inte vill att jag gör det heller. Jag vill inte gå, berättade Troy för mig senare. För jag hade alltid tagit med mig Austin de där månaderna och jag visste att minnena skulle vara för smärtsamma. Men John envisades, så jag kom. Från första dagen pratade vi, eller det var snarare så att jag pratade och John lyssnade. Jag pratade hela vägen till kyrkan och sedan hela vägen hem. Ibland pratade jag när vi parkerade på uppfarten och såg solen gå upp över Las Vegas. Det var svårt i början. Men med tiden insåg jag att jag hade hittat min styrka med hjälp av en mycket långsam basketspelare på 1,90 med ett absolut patetiskt hoppskott, men som älskade mig och lyssnade på mig till solen till slut gick upp i mitt liv igen. Mina bröder i prästerrummet, när vi talar om hemundervisning eller omsorg eller personligt prästerrumstjänande, kalla det vad ni vill, är det detta vi talar om. Vi ber er att som hemlärare vara Guds sändebud till hans barn. Att älska, ta hand om och be för de personer ni anförtrots på samma sätt som vi älskar, tar hand om och ber för er. Må ni vaka över och vårda Guds jord på de sätt ni kan i era omständigheter, är min bön. I allas vår gode herdes namn, vars vittne jag är, ja, Herren Jesus Kristus. Amen.
On June 14
juni 1989, på grund av felaktig information om kyrkan, förbjöd Ghanas regering all Jesu Kristi kyrka och sista dagars heligas aktiviteter i detta afrikanska land. Regeringen beslagtog all kyrkans egendom och all missionärsverksamhet upphörde. Kyrkans medlemmar, som kallar denna period stilleståndet, gjorde sitt bästa för att leva efter evangeliet utan gränsmöten eller stöd av missionärer. Det finns många inspirerande berättelser om hur medlemmarna höll evangeliet slåga brinnande genom gudstyrkan i hemmen och tog hand om varandra som hemlärare och besökslärinnor. Så småningom räddes missförståndet ut och den 29 november 1990 upphörde stilleståndet och kyrkans normala aktivitet återupptogs. Sedan dess har relationerna mellan kyrkan och Ghanas regering varit mycket goda. Medlemmarna som upplevde stilleståndet påpekar gärna vilka välsignelser som följde av denna ovanliga period. Mångas tro stärktes tack vare de motgångar de drabbades av. Men en av stilleståndets välsignelser kom på ett ovanligt sätt. Nicholas Ofosu Hene Opare var en ung polisman som fått i uppdrag att vakta en av kyrkans möteshus under stilleståndet. Han skulle vakta byggnaden på natten. När Nicholas först kom till möteshuset såg han hur sakerna låg utspridda med papper, böcker och möbler, huller och buller. Mitt i röran såg han en mormons bok. Han försökte att ignorera boken eftersom han hade hört att den var ond, men han kände en märklig dragning till den. Till slut kunde Nicholas inte ignorera boken längre. Han plockade upp den. Han kände sig manad att börja läsa den. Han läste hela natten och fann att tårar rann ner för kinderna medan han läste. Första gången han öppnade den läste han hela första Nefi. Andra gången läste han hela andra Nefi. När han kom till andra Nefi kapitel 25 läste han följande. Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus. Och vi skriver i enlighet med våra profetier så att våra barn ska veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Då kände Nicholas anden så starkt att han började snyfta. Han insåg att han medan han läste hade fått flera andliga maningar om att denna bok var en helig skrift. Den mest sanna bok han någonsin läst. Han insåg att sista dagars heliga, i motsats till vad han hade hört, har en stark tro på Jesus Kristus. När stilleståndet upphörde och missionärerna återvände till Ghana blev Nicholas, hans fru och deras barn medlemmar i kyrkan. När jag träffade honom förra året var han polischef och verkade som president för kyrkans distrikt i Tamale i Ghana. Han säger: kyrkan har förändrat mitt liv. Jag tackar Gud för den allsmäktige för att han har lett mig till det här evangeliet. Albert Davis, en annan man från Ghana, följde med en vän till en av våra möteshus där hans vän hade ett presidentskapsmöte. Medan han väntade på sin vän läste Albert en bok som han hittade i närheten. När mötet var slut ville Albert ta med sig boken hem. Han fick tillåtelse att inte bara ta med sig den boken hem, utan också en mormons bok. När han kom hem började han läsa mormons bok. Han kunde inte lägga den ifrån sig. Han läste i skenet av ett stearinljus. Och så gjorde han flera nätter överväldigad av vad han läste och kände. Albert är nu medlem i kyrkan. Angelo Scarpulla påbörjade sina teologistudier i hemlandet Italien när han var 10 år. Han blev så småningom präst och kände hängivet sin kyrka. Han kom till en punkt när hans tro började svikta och han sökte och fick möjlighet till ytterligare studier. Men ju mer han studerade, desto mer bekymrad blev han. Det han läste och kände övertygade honom om att det hade skett ett allmänt avfall från den sanna lära som Jesus Kristus och de tidiga apostlarna undervisade om. Angelo sökte efter Guds sanna religion i många olika kyrkor men förblev missnöjd i många år. En dag stötte han på två av kyrkans medlemmar som hjälpte missionärerna att hitta fler människor att undervisa. Han kände sig dragen till dem och han lyssnade på deras budskap med glädje. Angela tog villigt emot en mormons bok. Den kvällen började han att läsa. Han överväldigades av glädje. Genom anden gav Gud Angela en inre förvissning om att han i mormons bok skulle finna den sanning han sökt i många år. En ljuvlig känsla genomströmmade honom. Det han läste och det han lärt sig från missionärerna bekräftade hans slutsats att det hade skett ett allmänt avfall. Men han fick också veta att Guds sanna kyrka hade återställts till jorden. En kort tid senare döptes Angela in i kyrkan. När jag träffade honom för första gången var han president för kyrkans gren i Rimini i Italien. Vad Nicholas Albert Angelo upplevde genom mormons bok påminner mycket om Paul P. Pratts upplevelse. Jag öppnade förväntansfullt boken. Jag läste hela dagen. Att äta var en börda. Jag hade ingen längtan efter mat. Att sova var en börda när natten kom. För jag föredrog att läsa framför att sova. När jag läste vilade Herrens ande på mig och jag visste och förstod att boken var sann. Lika tydligt som en människa vet att hon finns till. Min glädje var nu fullkomlig och mer än väl värd alla bedrövelser, uppoffringar och allt mödosamt arbete i mitt liv. Några har en sån mäktig upplevelse med mormors bok första gången de öppnar den. Men för andra kommer vittnesbörden om att den är sann gradvis när de läser och ber om det. Så var det för mig. Jag läste mormors bok första gången i tonåren som seminarieelev. Det här är exemplaret av mormors bok som jag läste. Jag kan inte säga exakt när eller var det hände, men vid något tillfälle när jag läste började jag känna någonting. Jag kände en värme och en ande infinna sig varje gång jag öppnade boken. Känslan växte när jag fortsatte läsa. Den känslan fortsätter än idag. Varje gång jag öppnar mormons bok är det som att vrida om en strömbrytare. Anden flödar in i mitt hjärta och i min själ. För andra kommer ett vittnesbörd om mormons bok långsamt, efter mycket studier och bön. Jag har en vän som läste mormons bok för att få veta om den var sann. Han tillämpade uppmaningen i Moroni att fråga Gud med ett uppriktigt hjärta, ärligt uppsåt och med tro på Kristus om mormons bok är sann. Men han fick inte omedelbart utlova det andliga svaret. Så en dag, när han kom körande längs vägen djupt försjunken i tankar, vittnade anden för honom att mormons bok är sann. Han blev så glad och överväldigad att han rullade ner bilrutan och skrek rakt ut. Inte till någon särskild, men ändå till hela världen. Den är sann. Vare sig vi får vårt vittnesbörd om mormons bok första gången vi öppnar den, eller efter en tid, inspirerar den oss resten av livet om vi fortsätter att läsa den och tillämpa dess lärdomar. President Ezra Taft Benson sa: det finns en kraft i boken som börjar flöda in i ert liv i samma ögonblick som ni på allvar börjar studera den. Ni får mer kraft att stå emot frestelser. Ni får förmåga att inte bli bedragna. Ni finner styrka att bli kvar på den raka och smala stigen. Jag uppmanar alla som hör budskapet, också de bärare av det aronska prästadömet som har samlats här i det här mötet ikväll, att upptäcka kraften i mormons bok. Som president Thomas S. Monson har sagt: läs mormons bok, begrunda dess lärdomar, fråga din himmelske fader om den är sann. Under den processen får ni känna Guds ande i era liv. Den anden blir en del av ett vittnesbörd om att mormons bok är sann, att Joseph Smith var en Guds profet och att Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga är Guds sanna kyrka på jorden idag. Det vittnesbördet hjälper er förstå motstå frestelser. Det förbereder er för den stora uppmaningen att flitigt arbeta Herrens vingårdar. Ni blir ett säkert ankare när anklagelser eller smutskastning används för att ifrågasätta er tro, och är en stadig grund när ni ställs inför frågor ni inte kan besvara, åtminstone inte genast. Ni kommer att kunna skilja sant från falskt och känna hur den heliga anden bekräftar era vittnesbörd gång på gång när ni läser mormons bok resten av livet. Jag uppmanar också alla föräldrar som hör eller läser detta budskap att göra Mormons bok till en viktig del av ert hem. När våra barn växte upp läste vi Mormons bok medan vi åt frukost. Det här är det bokmärke vi använde. På framsidan finns ett citat där president Benson lovar att Gud ska utgjuta välsignelse över oss när vi läser Mormons bok. På baksidan finns det här löftet från president Merrin G. Romney, tidigare rådgivare i första presidentskapet. Jag är övertygad att om vi i våra hem läser i Mormons bok regelbundet och under bön, själva och tillsammans med våra barn, kommer anden i denna underbara bok att sätta sin prägel på våra hem och alla som bor där. Missämjans ande kommer att upphöra. Vi föräldrar ger då våra barn råd och vägledning med större kärlek och visdom. Barnen blir mer mottagliga för våra råd och följer dem bättre. Rättfärdigheten tillväxer, tro, hopp och Kristi kärlek. Kristi rena kärlek ska råda i våra hem och i våra liv och skänka oss frid, glädje och lycka. Nu, många år efter det att våra barn har lämnat hemmet och har egna familjer, kan vi tydligt se hur president Romneys löfte har uppfyllts. Vår familj är långt ifrån fullkomlig, men vi kan vittna om Mormons boks kraft och de välsignelser de har fört med sig och fortsätter föra med sig till hela vår familj. Mormons boks kanske viktigaste kraft är att den kan föra oss närmare Jesus Kristus. Den är ett kraftfullt vittnesbörd om honom och hans återlösningsmission. Genom den förstår vi att hans försoningsmajestät och kraft. Den ger oss hans lära på ett tydligt sätt och genom de storslagna kapitel som beskriver hur den uppståndne Kristus besöker nefiterna ser och upplever vi hur han älskar, välsignar och undervisar de människorna och förstår att han kommer göra detsamma för oss om vi kommer till honom genom att leva efter hans evangelium. Jag vittnar om kraften i Mormons bok. Vare sig jag läser den på engelska, italienska eller franska, i tryck eller på en elektronisk enhet, har jag funnit samma underbara ande flöda in i mitt liv från dess verser och kapitel. Jag vittnar om dess förmåga att hjälpa oss komma närmare Kristus. Min bön är att var en av oss ska utnyttja sin kraft i Jesu Kristi namn. Amen.
On a single signal from the conductor, the congregation will stand.
På körledarens tecken står församlingen upp och sjunger med kören Kom, låt oss nu glädjas, nummer 3 i svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Därefter har jag förmånen att tala till er.
What a beautiful hymn. Thank you. Among the most unforgettable characters in Scripture is Alma the Younger. Though he was the son of a great prophet,
en av de mest oförglömliga personligheterna i helig skrift är Alma den yngre. Trots att han var son till en stor profet gick han en tid vilse och blev en ogudaktig och avgudadökande människa. Av skäl som vi bara kan gissa motsatte han sig sin far och försökte förgöra kyrkan, och på grund av sin vältalighet och övertalningsförmåga hade han stor framgång. Men Almas liv förändrades när Herrens ängel visade sig för honom och talade som med åskans röst. I 3 dagar och 3 nätter plågades Alma av evig pina, ja, med en fördömd själs kval. Och sedan förde på något sätt ett vagt minne ljus till sinnets mörker. En evig sanning som han lärt av sin far. Att Jesus Kristus skulle komma för att sona världens synder. Alma hade långt tidigare förkastat sådana tankar, men nu grep hans sinne tag i denna tanke. Och han satte ödmjukt och uppriktigt sin lit till Kristi försoningsmakt. Efter den här upplevelsen var Alma en förändrad människa. Från och med den stunden ägnade han sitt liv åt att gottgöra den skada han åstadkommit. Han är ett mäktigt exempel på omvändelse, förlåtelse och bestående trofasthet. Alma valde så småningom att efterträda sin far som ledare för Guds kyrka. Varenda medborgare i den nefitiska nationen måste ha känt till Almas berättelse. Motsvarigheten till hans tids Twitter, Instagram och Facebook borde ha fyllts med bilder och berättelser om honom. Troligen fanns han ofta på omslaget till Zarahemlas veckoblad och var ämne för ledarspalter och specialprogram. Kort sagt, han var kanske den största kändisen på sin tid. Men när Alma såg att hans folk glömde Gud och hängav sig åt stolthet och stridigheter, då valde han att abdikera från sitt post och ägna sig helt åt det höga prästadömet i Guds heliga orden, åt att predika omvändelse bland nefiterna. I början hade Alma stor framgång, det vill säga tills han begav sig till staden Ammoniha. Folket i den stan var väl medvetna om att Alma inte längre var deras politiska ledare, och de hade föga respekt för hans prästadömes myndighet. De smädade honom, hånade honom och drev ut honom ur sin stad. Nedbruten vände Alma ryggen åt staden Ammoniha. Men en ängel befallde honom att återvända. Tänk på det. Han tillsas att återvända till människor som avskydde honom och var fientliga mot kyrkan. Det var ett farligt, ja, kanske livsfarligt uppdrag. Men Alma tvekade inte. Han återvände med hast. Alma hade fastat i många dagar när han kom in i staden. Där frågade han en fullständig främling om han ville ge en enkel Guds tjänare något att äta. Den här mannen hette Amalek.
Amalek was a well-to-do, well-known citizen of Ammonia. Although he came from a long line of believers.
Amalek var en välbärgad, välkänd medborgare i Ammonia. Fastän han kom från en lång släktlinje av troende hade hans egen tro svalnat. Han bekände senare: jag blev kallad många gånger och jag ville inte lyssna. Därför kände jag till dessa ting, men jag ville ändå inte tro. Därför fortsatte jag att göra uppror mot Gud. Men Gud förberedde Amalek, och när han mötte Alma välkomnade han Herrens tjänare till sitt hem, där Alma stannade många dagar. Under den tiden öppnade Amalek sitt hjärta för Almas budskap, och en förunderlig förändring kom över honom. Från den stunden trodde Amalek inte bara, han blev en trons förkämpe. När Alma gick ut igen för att undervisa Ammonias folk hade han ett andra vittne vid sin sida. Amalek, en av deras egna. De händelser som följde är en av de bitterljuvaste berättelserna i skrifterna. Ni kan läsa dem i Alma kapitel 8-16. Idag vill jag be er tänka över två frågor. För det första, vad kan jag lära av Alma? För det andra, på vilket sätt liknar jag Amalek? Låt mig börja med att fråga alla ledare i kyrkan, förr, nu och i framtiden. Vad kan ni lära av Alma? Alma var en utomordentligt begåvad och kunnig man. Det kunde ha varit lätt att tro att han inte behövde någons hjälp. Men vad gjorde Alma när han återvände till Ammoniha? Alma sökte upp Amalek och bad honom om hjälp. Och Alma fick hjälp. Av något skäl är vi som ledare ibland ovilliga att finna och fråga vår Amalek. Kanske tänker vi att vi kan göra jobbet bättre själva. Eller så vill vi slippa besvära andra. Eller så antar vi att andra inte vill hjälpa till. Allt för ofta tvekar vi att be människor använda sina gudagivna talanger och engagera sig i det stora frälsningsarbetet. Tänk på frälsaren. Började han etablera sin kyrka på egen hand? Nej. Han sa inte, håll undan, det här klarar jag. Istället sa han, kom och följ mig. Han inspirerade, uppmanade, instruerade och litade sedan på att hans efterföljare skulle göra det som ni har sett mig göra. På det sättet byggde Jesus Kristus inte bara upp sin kyrka utan också sina tjänare. Vilket ämbete ni än har just nu, diakonernas forumpresident, stadspresident eller områdespresident, så måste ni för att ha framgång finna er Amalek. Det kan vara någon som är anspråkslös eller till och med osynlig i era församlingar. Det kan vara någon som verkar ovillig eller oförmögen att tjäna. Era Amalek kan vara unga eller gamla. Män eller kvinnor, trötta eller mindre aktiva i kyrkan. Men det som kanske inte syns i första ögonkastet är att de hungrar efter orden från er. Herren behöver dig. Jag behöver dig. Djupt inom sig vill många tjäna sin Gud. De vill vara redskap i hans händer. De vill svinga sin lie och sträva av all makt för att förbereda jorden för vår frälsares ankomst. De vill bygga hans kyrka, men de tvekar att börja. Ofta väntar de på att bli ombedda. Jag uppmanar er att tänka på de personer i era församlingar och grenar, era missioner och stavar som behöver höra en kallelse till handling. Herren har arbetat med dem, han har förberett dem och uppmjukat deras hjärtan. Hitta dem genom att se med hjärtat. Räck ut handen till dem, undervisa dem, inspirera dem, fråga dem. Återge för dem ängels ord till Amalek, att Herrens välsignelse ska vila över dem och deras hus. Kanske förvånas ni över att finna en ståndaktig Herrens tjänare som annars hade förblivit gömd. Medan några av oss bör söka efter sin Amalek är för andra kanske frågan: hur liknar jag Amalek? Du har kanske med åren blivit mindre hängiven i ditt lärjungaskap. Kanske har ditt vittnesbörds eld falnat. Kanske har du avlägsnat dig från Kristi kropp. Kanske har du blivit besviken. Eller till och med arg. Liksom människor i kyrkan i det forna Efesos har du kanske övergett din första kärlek. Jesu Kristi evangelium, sublima eviga sanningar. Kanske känner du, liksom Amalek i ditt hjärta, att Herren har kallat dig många gånger, men du ville inte lyssna. Men Herren ser i dig det han såg i Amalek. Potentialen hos en ståndaktig tjänare med ett viktigt arbete att utföra och ett vittnesbörd att sprida. Det finns tjänande som ingen annan kan ge på riktigt samma sätt som du. Herren har anförtrott dig sitt heliga prästerdöme som har den gudomliga potentialen att välsigna och lyfta andra. Lyssna med hjärtat och följ andens maningar. Jag berördes av en broders resa. Han frågade sig själv: när Herren kallar, är jag villig att lyssna? Jag ska kalla den här gode brodern David. David omvändes till kyrkan för ungefär 30 år sedan. Han verkade som missionär och studerade sedan juridik. Medan han studerade och arbetade för att försörja en ung familj råkade han på en del information om kyrkan som förvirrade honom. Ju mer han läste sådana negativa material, desto mer osäker blev han. Till sist begärde han att hans namn skulle tas bort från kyrkans medlemsuppteckningar. Från den tiden, liksom Alma i hans upprorsdagar, använde David mycket tid till att debattera med kyrkans medlemmar. Han deltog i diskussioner på nätet för att utmana deras tro. Han var mycket bra på det här. En av medlemmarna han debatterade med ska jag kalla Jakob. Jakob var alltid vänlig och respektfull mot David, men han stod också fast i sitt försvar för kyrkan. Genom åren utvecklade David och Jakob en ömsesidig respekt och vänskap. Vad David inte visste var att Jakob bad för David och gjorde det troget i mer än 10 år. Han placerade sin väns namn på bönelistor i Herrens tempel och hoppades att Davids hjärta skulle uppmjukas. David förändrades långsamt med tiden. Han började med tillgivenhet minnas de andliga upplevelser han en gång haft, och han mindes den glädje han känt när han var medlem i kyrkan. Liksom Alma hade David inte helt glömt de evangeliets sanningar som han en gång tagit till sig. Och liksom Amalek kände David att Herren sträckte sig mot honom. David var nu delägare i en advokatbyrå, ett statusjobb. Han hade skaffat sig rykte som kritiker av kyrkan, och han var för stolt för att be om återinträde. Ändå fortsatte han känna hur herden drog i honom. Han tog till sig skriftstället: om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Han bad: käre Gud, jag vill vara en sista dagars helig igen, men jag har frågor som kräver svar. Han började lyssna till andens viskningar och på inspirerade svar från vänner mer än någonsin tidigare. Ett efter ett vändes han tvivel till tro, tills han slutligen insåg att han än en gång kände ett vittnesbörd om Jesus Kristus och hans återställda kyrka. I den stunden visste han att han kunde övervinna sin stolthet och göra det som krävdes för att bli upptagen i kyrkan igen. Till sist gick David ner i dopets vatten och började sedan räkna dagarna tills han kunde få sina välsignelser återgivna. Jag är glad att kunna meddela att nu i somras återgavs Davids välsignelse till honom. Han är återigen fullt aktiv i kyrkan och är lärare i kursen Evangeliets lära i sin församling. Han tar varje tillfälle i akt att tala med andra om sin förändring, att gottgöra de skador han orsakat och att bära vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium och kyrka. Mina kära bröder, mina kära vänner, låt oss söka, finna, inspireras av och lita på våra församlingars och stavars Amalek. Det finns många Amalek i kyrkan idag. Kanske känner du en. Kanske är du en. Kanske har Herren viskat till dig och uppmanat dig att återvända till din första kärlek. Att bidra med dina talanger, värdigt utöva prästadömet och tjäna sida vid sida med andra heliga för att komma närmare Jesus Kristus och bygga Guds rike. Vår älskade frälsare vet var du är. Han känner ditt hjärta. Han vill rädda dig. Han räcker ut handen mot dig. Vänd bara ditt hjärta till honom. Det är mitt hopp att de som lämnat lärjungeskapets stig, även om det bara är lite grann, ska betänka Guds godhet och nåd. Se med sina hjärtan, lära av Alma och Amalek och höra frälsarens livsförändrande ord: kom och följ mig. Jag vädjar till dig att följa hans uppmaning, för då får du helt visst himlens skörd. Herrens välsignelse ska då vila över dig och ditt hus. Om detta vittnar jag och välsignar er i Jesu Kristi namn. Amen.
I feel blessed to be in this meeting with those.
Jag känner mig välsignad att vara i detta möte med er prästadömsbärare. Hängivenheten, tron och det osjälviska tjänandet hos den här församlingen av män och pojkar är ett nutida underverk. Jag talar ikväll till prästadömsbärare som förenas i att helhjärtat tjäna Herren Jesus Kristus. Herren förlänar sin kraft till dem i alla prästadömsämbeten som värdigt utför sina plikter i prästadömet. Wilford Woodruff beskrev som kyrkans president sin upplevelse i prästadömets ämbeten. Jag hörde den första predikan jag någonsin hört i den här kyrkan. Nästa dag döptes jag. Jag ordinerades till lärare. Min mission började omedelbart. Jag utförde hela den missionen som lärare. På konferensen ordinerades jag till präst. Efter att jag ordinerades till präst skickades jag på mission till södra delen av landet. Det var på hösten 1834. Jag hade en kamrat med mig och vi satte igång utan börs eller ränsel. Jag färdades ganska många mil på egen hand och predikade evangeliet. Och jag döpte ett antal som jag inte kunde konfirmera i kyrkan eftersom jag bara var präst. Ett tag reste jag runt och predikade evangeliet innan jag ordinerades till äldste. Nu har jag i ungefär 54 år varit medlem i de 12 apostlarnas råd. Jag har rest omkring med det och andra kvorum i 60 år nu. Och han sa vidare: jag vill säga till den här församlingen att jag i mitt ämbete som lärare och speciellt när jag verkade i vingården som präst bistods jag precis lika mycket av Guds kraft som jag någonsin bistods som apostel. Det finns ingen skillnad i det här så länge vi gör vår plikt. Den här underbara andliga möjligheten utan åtskillnad omnämns i Herrens beskrivning av aronska prästerömmet som ett tillägg till det melkeseriska prästerömmet. Ordet tillägg innebär att det finns ett samband mellan de två. Det här sambandet är viktigt för att prästerömmet ska kunna bli den kraft och välsignelse det kan bli i den här världen och för evigt. För det är utan dagars begynnelse och års ände. Sambandet är enkelt. Aronska prästerömmet förbereder unga män för ett ännu heligare ansvar. Det högre, eller det melkesediska prästerömmets makt och myndighet, är att inneha nycklarna till kyrkans alla välsignelser. Att få förmånen att ta emot himmelrikets hemligheter, få himlarna öppnade för sig, få umgås med den förstföddes allmänna församling och kyrka, samt åtnjuta Gud Faderns och Jesu, det nya förbundets medlares, umgänge och närhet. Dessa prästerömsnycklar kan fullständigt användas av endast en man i taget, presidenten och den presiderande högprästen i Herrens kyrka. Då kan, genom presidentens delegering, alla män som bär melkesediska prästerömmet förlänas med auktoriteten och förmånen att tala och agera i den allsmäktiges namn. Den kraften är oändlig. Den handlar om liv och död, om familjen och kyrkan, om vem Gud själv är och hans eviga verk. Herren förbereder bäraren av aronska prästerömmet att bli en äldste som tjänar med tro, kraft och tacksamhet i det härliga melkesediska prästerömmet. För äldster är djup tacksamhet en nödvändighet för att ni ska kunna tjäna fullständigt i prästerömmet. Ni kommer att minnas er tid som diakon, lärare eller präst när de som bar det högre prästerömmet sträckte sig fram för att lyfta och uppmuntra er på er prästerömsresa. Alla bärare av melkesediska prästerömmet har sådana minnen. Men känslan av tacksamhet kan ha bleknat med åren. Jag hoppas kunna återuppväcka den känslan och med den en beslutsamhet att ge alla ni kan samma slags hjälp som ni en gång fick. Jag minns en biskop som behandlade mig som om jag redan var den som jag hade potentialen att bli i prästerömmets kraft. Han kallade på mig en söndag när jag var präst. Han sa att han behövde mig som sin kamrat för att besöka några medlemmar i vår församling. Han fick det låta som om jag var hans enda hopp om framgång. Han behövde inte mig. Han hade utmärkta rådgivare i sitt biskopsråd. Vi besökte en utblottad och hungrig änka. Han ville att jag skulle hjälpa honom nå hennes hjärta, uppmana henne att göra upp och följa en budget och lova henne att hon skulle kunna komma så långt att hon kunde hjälpa andra. Vi gick för att trösta två små flickor som levde under svåra förhållanden. När vi gick därifrån sa han tyst till mig: de där barnen glömmer aldrig att vi kom till dem. I nästa hem fick jag se hur man inbjuder en mindre aktiv man att komma tillbaka till Herren genom att övertyga honom om att församlingsmedlemmarna behövde honom. Den biskopen var en bärare av melkesediska prästerömmet som höjde min blick och gav mig styrka genom sitt föredöme. Han lärde mig att ha kraft och mod att bege mig var som helst i Herrens tjänst. Han har sedan länge gått för att få sin belöning. Men jag minns honom ännu för att han sträckte sig ner för att lyfta mig när jag var en oerfaren bärare av aronska prästerdömet. Jag fick senare veta att han såg mig på en framtida väg mot större ansvar i prästerdömet, en väg jag själv inte kunde se då. Min far gjorde samma sak för mig. Han var en erfaren och vis bärare av melkesediska prästerdömet. En gång ombads han av en apostel att skriva en kort text om de vetenskapliga bevisen för jordens ålder. Han skrev den noggrant, medveten om att vissa som kanske skulle läsa den starkt kände att jorden var mycket yngre än vad de vetenskapliga bevisen pekade på. Jag minns fortfarande hur min far gav mig det han skrivit och sa till mig: Hal, du har andlig visdom nog att veta om jag borde skicka det här till apostlarna och profeterna. Jag minns inte så mycket av det som stod på pappret, men jag kommer för evigt bära med mig den tacksamhet jag kände när en stor bärare av melkesediska prästerömmet såg en andlig visdom i mig som jag själv inte kunde se. En kväll ett antal år senare, när jag hade ordinerats till apostel, blev jag uppringd av Guds profet som bad mig läsa något som hade skrivits om kyrkans lära. Han hade tillbringat kvällen med att läsa kapitlen i en bok. Han sa småskrattande: jag kan inte ta mig igenom allt det här. Du borde inte få vila medan jag arbetar. Och sen yttrade han nästan samma ord som min far sagt långt tidigare: Hal, du är den som borde läsa det här. Du kan avgöra om det är rätt att publicera det. Samma mönster för en bärare av melkesediska prästerömmet som höjer blicken och uttrycker förtroende kom till uttryck en kväll på en talfestival som sponsrades av kyrkan. Som 17-åring ombads jag hålla tal inför en stor publik. Jag hade ingen aning om vad som förväntades av mig. Jag fick inget ämne, så jag förberedde tal som gick långt utöver vad jag visste om evangeliet. Med det jag talade insåg jag att jag hade gjort ett oavsiktligt fel. Jag minns fortfarande att efter talet kände det som om jag hade misslyckats. Nästa och sista talare var äldste Matthew Cowley i de 12 apostlarnas korum. Han var en stor talare, älskade hela kyrkan. Jag minns fortfarande hur jag såg upp på honom från min stol bredvid podiet. Han började tala med kraftfull stämma. Han sa att mitt tal fått honom att känna att han var på en viktig konferens. Han log när han sa det. Min känsla av misslyckande försvann och följdes av tilltro till att jag en dag kunde bli det som han verkade tro att jag redan var. Minnet av den kvällen får mig fortfarande att lyssna noggrant när en bärare av aronska prästerdömet håller tal. På grund av det som äldste Cowley gjorde för mig förväntar jag mig alltid att få höra Guds ord. Jag blir sällan besviken, men ofta förundrad, och jag kan inte låta bli att le som äldste Cowley gjorde. Det finns mycket som kan bidra till att stärka våra yngre bröder i prästerdömet, men inget har större kraft än att vi hjälper dem utveckla tro på och tillit till att de kan nedkalla Guds kraft i sitt tjänande i prästerdömet. Den tron och tilliten är inget de bär med sig från en enstaka upplevelse av att lyftas av ens den andligaste bäraren av melkesediska prästerdömet. Förmågan att nedkalla dessa krafter måste utvecklas genom många uttryck av tillit från de som är mer erfarna i prästerdömet. Bärare av aronska prästerdömet behöver också uppmuntran och tillrättavisning varje dag och till och med varje timme från Herren själv genom den heliga anden. Sådant blir tillgängligt för dem om de väljer att hålla sig värdiga. Det beror på de val de kommer att göra. Det är därför vi genom föredöme och vittnesbörd måste lära dem att orden från den store bäraren av Melkisediska prästedömet, kung Benjamin, är sanna. Det är ord av kärlek som uttalades i Herrens namn, vars prästedöme det är. Kung Benjamin lär oss vad som krävs av oss för att hålla oss rena nog att ta emot uppmuntran och tillrättavisning från Herren. Och till sist, jag kan inte berätta om alla sätt varpå ni kan begå synd. Ty det finns åtskilliga sätt och vis, ja så många att jag inte kan räkna dem. Men så mycket kan jag säga er, att om ni inte ger akt på er själva och på era tankar och på era ord och på era gärningar och iakttar Guds bud och fortsätter i tron på det ni har hört om vår Herres ankomst ända till livets slut, så måste ni förgås. O människa, kom nu ihåg detta så att du inte förgås. Vi är alla medvetna om de brinnande pilarna från rättfärdighetens fiende som skjuts iväg som en hemsk stormvind mot de unga prästerumsbärare vi älskar så mycket. För oss ter de sig som unga krigare. De unga krigare som kallade sig Helamans söner. De kan överleva som de unga krigarna gjorde om de håller sig trygga, som kung Benjamin manade dem att göra. Helamans söner tvivlade inte. De stred modigt och segrade eftersom de trodde på sina mödrars ord. Vi förstår vilken kraft som finns i en kärleksfull mors ord. Mödrar ger sina söner det där stora stödet idag. Vi prästerumsbärare kan och måste bidra till det stödet med vår beslutsamhet att lyda uppmaningen att vi, när vi omvänder oss, ska sträcka oss ner och stärka våra bröder. Det är min bön att alla bärare av Melkisediska prästedömet ska ta emot möjligheten som Herren erbjuder. Och om någon bland er är stark i anden, låt honom då ta med sig den som är svag, så att denne kan bli uppbyggd i all ödmjukhet, så att även han kan bli stark. Ta därför med dig de som är ordinerade till det lägre prästerömmet och sänd dem i förväg att arrangera möten och bereda vägen och att hålla de möten som ni själva inte kan hålla. Se, detta är sättet varpå mina apostlar i forna dagar byggde upp min kyrka åt mig. Ni prästerömsledare och fäder till bärare av aronska prästerömmet kan få under att ske. Ni kan fylla leden av trofasta äldster med unga män som tar emot kallelsen att predika evangeliet och göra det med tillförsikt. Ni ska få se många av dem ni lyft och uppmuntrat förbli trofasta, gifta sig värdigt i templet och i sin tur lyfta och förbereda andra. Det krävs inga nya aktivitetsprogram, förbättrade läromedel eller bättre sociala medier. Det krävs inget kall utöver det ni har nu. Prästadömets ed och förbund ger er kraft, myndighet och vägledning. Min bön är att ni går hem och noggrant studerar prästadömets ed och förbund som återfinns i Läran och förbunden kapitel 84. Vi hoppas alla att fler unga män får upplevelser som Wilford Woodruff, som när han var bärare av aronska prästadömet undervisade om Jesu Kristi evangelium med kraft till omvändelse. Min bön är att vi hörsamma uppmaningen att lyfta andra och förbereda dem för deras härliga tjänande. Av hela mitt hjärta tackar jag de underbara människor som har lyft mig och som visat mig hur jag ska älska och lyfta andra. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson innehar alla prästerummets nycklar på jorden i den här tiden. Jag vittnar om att han, under ett liv av tjänande, har varit ett föredöme för oss alla i att räcka ut handen för att lyfta andra som bärare av Melkisediska prästerömmet. Jag är personligen tacksam för hur han har lyft mig och visat mig hur jag ska lyfta andra. Gud Fadern lever. Jesus är Kristus. Detta är hans kyrka och rike. Detta är hans prästedöme. Jag vet det för egen del genom den heliga andens kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the
Bröder, vi är glada att ha er här ikväll. Vi tackar också Melkiserikiska prästerrummets kör för den inspirerande musik de framfört, liksom alla de som hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Avslutande talare, det här mötet blir vår käre profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal avslutar kören mötet med att sjunga Du kan sprida himmelskt ljus. Tacksägelse får vi sedan av äster Bruce D. Porter i det 70s kvorum.
Tonight, brethren, I pray for the guidance of our heavenly Father.
I kväll, bröder, ber jag om ledning från vår himmelske fader när jag ska tala till er. År 1833 uppenbarade Herren för profeten Joseph Smith en plan för ett sunt levnadssätt. Den planen finns i kapitel 89 i Läran och förbunden och kallas visdomsordet. Där ges konkret vägledning om den mat vi äter och den förbjuder användning av ämnen som är skadliga för våra kroppar. De som lyder Guds bud och trofast följer visdomsordet lovas särskilda välsignelser, däribland god hälsa och större fysisk uthållighet. Nyligen läste jag en sann berättelse om ett dramatiskt exempel på de här löftena. En trofast medlem i kyrkan, John A. Larson, tjänade under andra världskriget i Förenta staternas kustbevakning på skeppet USS Cambria. Under ett sjöslag i Filippinerna varnades för en annalkande division bombplan och kamikaze-jaktplan. Order gavs om omedelbar evakuering. Eftersom USS Cambria redan hade avseglat samlade John och tre kamrater ihop sin utrustning och skyndade ner till stranden i hopp om att få skjuts ut till ett av de avseglande fartygen. Lyckligtvis plockade en landstigningsbåt upp dem och for snabbt mot det sista fartyget som var på väg ut ur viken. Männen på det avgående fartyget hade fullt upp på däck och han bara kastade ner rep till de fyra männen i hopp om att de skulle kunna klättra ombord. John, som hade en tung radio på ryggen, dinglade så i änden av ett 12 meters rep vid ett fartyg på väg ut mot öppna havet. Han började dra sig upp för hand och visste att om han tappade taget skulle han helt säkert omkomma. Redan när han hade klättrat en tredjedel av sträckan brände hans armar av smärta. Han hade försvagats så att han kände att han inte orkade hålla sig kvar. När Johns styrka ebbade ut och han bistet begrundade sitt öde ropade han tyst till Gud. Han sa till honom att han alltid hållit visdomsordet och hade levt ett rent liv och att han nu förtvivlat väl behövde de utlovade välsignelserna. John berättade senare att när han slutade be kände han en framvällande våg av styrka. Han började klättra igen. Formligen flög upp för repet. När han nådde däcket var hans andning normalt. Inte det minsta ansträngd. Välsignelserna ökade hälsa och uthållighet som utlovades i visdomsordet hade förverkligats. Han tackade sin himmelske fader då och under resten av sitt liv för svaret på sin förtvivlade bön om hjälp. Bröder, må vi vårda vår kropp och sinne genom att följa de principer som framläggs i visdomsordet. En gudagiven plan. Av hjärta och själ vittnar jag om de härliga välsignelser som väntar oss när vi gör det. Att det ska bli så ber jag i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi tackar dig för din ande och den frid och gemenskap vi kände under detta pressrumsmöte idag. Vi tackar dig Gud för profet, för Thomas S. Monson. Och tackar dig för hans rådgivare och för det bröd som leder kyrkan. Både här på i första inom våra olika kvorum och grenar och församlingar. Tackar för det återställda evangeliet och för Joseph Smith. Vi ber att när vi går här från för detta möte idag att vi ska kunna ha en beslutsamhetens ande med oss. Att vi ska kunna hålla dina bud. Att vi ska kunna återvända till våra familjer, till våra älskade, våra fruar och våra barn med en fridens ande och kärlek och visa det för dem. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare. Och vi ber att vi ska kunna stå som vittnen för honom, alltid och överallt. För dessa många välsignelser tackar vi. Och vi söker detta ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.